Hej och välkommen till Bänkvärmarna, avsnitt 155. Jag har tittat på en massa konstiga siffror idag. Vi har pratat om det här förut, hur load management och skador och allt vad det är påverkar spelet i NBA. Och vi kan väl konstatera det att vi har nog faktiskt aldrig sett en säsong som den här. Så att försöka lära sig någonting av historien och säga som min husgud Addis. John Hollinger skickade ut här för någon månad sedan eller tre veckor sedan eller vad det var. En lång artikel om att i princip så vinner du inte en titel om du inte har kommit tre eller bättre i din conference. Och han pratade massa om lag som har vunnit över 60 matcher och så vidare. I år har faktiskt inget lag vunnit över 60 matcher. Vi har sex lag över 50 matcher. Ett år för inte så länge sedan, för mig att det var 2013-2014, missade Phoenix Suns slutspelet med 48-34. I år kom Sacramento Kings trea i West på 48-34. Ovanpå allt detta så har en spelare av de topp 6 som lär dominera folks MVP-ballots spelat fler än 70 matcher. Det är Jason Tatum på 74. Så vi ser helt enkelt en helt liksom ny NBA-värld, helt ny NBA-säsong. Och den som säger att den har klart för sig vad som kommer att hända kan ju döpa om sig till Nostradamus 2 eller Nickstradamus 3. Eller hur många söner är du har nu, Jannik? Är det 6 eller 7? Är det här 5? Okej, så du kanske är på gång en sjätte son då. Men så bara för att visa hur konstigt NBA har blivit och hur konstigt det är och svårt det är att förutsäga NBA, så ska jag avsluta min inledning med en fråga. När, vilket år och helst vilken spelare och lag då hände det senast att samma lag vann titeln som det lag där scoring title vinnaren befann sig i? Vem vann både titel och skytteligan i NBA senast?
Jag har en gissning.
Ja, alla får bara en gissning och alla får en gissning, sen kommer korrekt svar.
Vänta, låt mig tänka lite till då. Jag har en, men jag måste tänka lite till.
Addis och Lojsan kan ju svara så länge om Nick måste tänka lite
jag
till.
Jag har ingen bra
gissning.
Jag har
ingen aning.
Jag har en.
Innan jag är för ny i NBA.
Jag säger Michael Jordan 97.
Nej. Han snittick ju ner. Det är Shaq 2000.
99-2000, ja. Snyggt, Nick. Det är helt korrekt.
Oh,
däremot är det ju faktiskt så här, Nick, att du har fel vad beträffar Jordan. För Jordan vann, varenda år han vann titeln så vann han också skytteligan.
What? Gick inte hans poängsnitt typ till 27 där något år?
28.
Men han vann ändå. Huh. I checked it up today. Dessutom är det så här att han har 10 scoring titles, men han har 11 säsonger som han har gjort mest poäng i NBA. Han är alltså 3 rookies i NBA har gjort flest poäng på en säsong. Inte nödvändigtvis vunnit skytteligan eftersom det är ett poängsnitt. Men 3 rookies har gjort flest poäng och Michael Jordan är en av dem. Vi skulle kunna ha ett quiz på de två andra, men det har vi inte, utan det är ju förstås Will Chamberlain och Kareem Abdul-Jabbar.
Men fråga då, vem vann skytteligan i år?
Joel Embiid.
Jag vet. Joel Embiid.
Okej. Okay. Ja, då händer det inte igen då.
Han och Dame Lillard var uppe i toppen.
Ja, de lär ju inte vinna. Så att då lär ju Shaq stå kvar där. Så.
Ja, risken finns. Ja. Addis, eftersom vi tar ditt quiz lite senare. Hur är det med dig?
Det är bra, tack. Det är bra, tack. Men det var då mitt quiz. Jag har ju ett födelsedagsquiz också.
Aha, okej. Okay, ja. Men då återkommer vi till ditt födelsedagsquiz. Lojsan, hur är det med dig?
Här är det bra. Lite trött för man har varit och kollat på basket. Men annars, livet leker.
Ja, så alltså, det är ju en jävligt slitsam verksamhet att kolla på basket. Hur många matcher såg du i Skåne Cup idag, Nick?
2. Ja, det var inte mer än det. Jag var tvungen att komma tillbaka. Kan inte vara i Täljehallen hela tiden. Jag kanske blev utkastad. Jag trodde på allvar att någon skulle kasta ut mig. Men så var det inte.
Men för att fråga, Nick. Du fick ju en underbar vårdag, vad jag tror. Nu var inte jag i Stockholm idag, men jag gissar på, eftersom vi hade jättehärligt väder här. Visst var det fint väder i Stockholm? Ja. Nu var jag nära att svära. Vad gör du i en hall och kollar på Scania Cup?
Utvärdera framtida talanger, baby.
Jesus Christ.
Kom igen. Ball don't lie. Ball is life. Det är en dum fråga.
Det här ska vi ta med din psykolog sen.
Ball ain't bleeding. Men okej, okay, Adis, kör födelsedagsquizet då, så vi når veckans bästa stund för Nick. Ja.
All right, då så. Jag mår bra, tack. Men,
ja, men det har ju redan frågat.
Och ingen har frågat mig hur läget är.
Men jag frågade ju hur många matcher du hade sett i Scania. Det är sant, det är riktigt. Förlåt, Nick.
Men jag var tvungen, jag vill bara göra reklam för Nick Sörna. För jag lovade förra veckan att jag kommer släppa Nick Sörna en gång i veckan resten av mitt liv. Resten av mitt liv. Sen om jag lever i 20 eller 70 år, jag vet inte. Men Nick Sörna, mest roligt på lördagar, resten av mitt liv. Ni har mitt ord, säg till att lyssna.
Ytterligare en sak att ta upp med din psykolog, alltså.
Ja. All right, bra Nick. Då har vi ett födelsedagsbarn. Han fyller år idag. Han är verksam i NBA just nu. Ni alla vet vem det är. Han är 1,98 cm lång, väger 94 kilo och fyller idag The Big 30. 30 år. Happy birthday.
Han är född 1993. Victor Oladipo. Nej, han är inte så lång.
Det är inte Oladipo.
Paul George. Nej, han är fan också.
Nej, inte han är inte Paul 93.
Och han är längre än 1,98.
Om jag ska ge er lite hjälp.
Jag kan.
Du kan inte. Så att jag ska ge
Otto Porter Jr.
Nej, det är det inte.
Han är över 2.
Jag ska ge er hjälp.
Nick, ja, sure, Alice.
Ja. Hjälpen är att förklara för er att om det nu fanns svårighetsgrader på mina quiz, så har vi vridit om där och svårighetsgrad hög just nu. Inte för att ni inte vet vem det är, det är bara för att ni drömmer inte om den här personen. Ni tänker
jo då,
inte.
Vill
man visst aldrig med Nick.
Han är född 1993.
I och för sig, Nick.
Alltså är någon 93. Av de här. Och du sa att han var verksam, så det måste ju inte nödvändigtvis vara en spelare. Det skulle ju kunna vara typ en assistant coach, ja, eller en, men det är en GM. Okej, det är en spelare. All right.
Ja, han, så här, han spelade, fick minuter igår. Alltså den här kaosdagen, sista matchen. Så att alltså han lirar.
Okej.
93.
Bogdanovic. Nej, han är inte 1,98.
Nej, han är 89. Ja. Nej, han är 92. Bogdan är 92, så det är inte han.
Okej, så här då. Han har ett dubbel efternamn.
Hollis Jefferson, Anthony Towns, 95, 96 eller något sånt.
Nick, tyst. Du stör allas tankeverksamhet. Herregud. Fan, Adis.
Han har gjort 191 bra matcher i NBA.
Men sluta.
Jag kan inte ens komma på några med dubbelnamn just nu.
Två efternamn, det börjar vi fan naila direkt.
Ja,
ja, det är skrämmande dåligt.
Kom igen nu, Nick.
Aha, är det Van Vliet?
Nej.
Dorian Finney-Smith?
Nope.
Fuck.
Okej, nu kommer sista ledtråden då, så att vi kan gå vidare.
Spencer Dinwiddie. Nej, fan, det är inte ett dubbelnamn. Nej, fan, jag trodde verkligen hade nitat på Dorian Finney-Smith, och så tänkte jag, fan, för det är någon i Nets, tänkte jag. Så jag blev desperat.
Nej, han har inte spelat i Nets. Däremot så spelar han i ett lag på västkusten. Han har spelat i tre lag. Och som sagt, ni alla vet vem det här är.
Ja, naturligtvis.
Okay.
Vi är ju NBA-nördar allihop.
Men säg vilken college han gick på, sista.
Nej, det kommer inte, han gick på Marquette, men det kommer inte hjälpa dig. Jag säger så här då. Han har vunnit en ring. Varsågoda.
Men det är, va? Det är skitsvårt. Västkusten. Västkusten.
Ja, ah, okej. Okay. Ni failade allihopa.
Juan Toscano Anderson.
Japp.
Jaha.
Äntligen. Det var skitsvårt.
Äntligen.
Han vann ju förra året. Ja. Alltså, han vann ju förra året med Golden State.
Men jag tog den ju till sist, så trillade myntet ner.
Är han 30 år alltså?
Ja, alltså det är det som jag tror blir lite så där mindfuck, för att han började spela i NBA som 26-åring.
Mm.
Man tror ju honom som mycket yngre, eftersom att han startade 2020.
Det trodde jag med.
Ja. Alltså, det är synd att vi inte har en TikTok-kamera eller en YouTube-film eller någonting. För när jag sa Juan Toscano Anderson så fistpumpade jag liksom rakt ut i luften. För jag kände att där är den. Nej, att jag snarare aldrig sa svaret, utan jag bara hade den liksom. Det måste vara han.
Ja, ja, det var snyggt jobbat.
Det var skönt.
Ja.
Nick, du får trösta dig med att köra SPL. Det är ju primärt SPL här den här veckan, för damerna har ju haft påsklov.
Precis så, vi får börja med Jämtland-Norrköping som just nu står 1-1. Första match vann Norrköping förvånansvärt komfortabel med 19 poäng. Spelade jättebra försvar samtidigt som Jämtland hade horribelt sänk. Match 2, lite annan sak, lite justeringar. Det var inte Green i Norrköping som har spelat som en gud. Fick inte iväg bra skott, forcerade. Och när han inte levererar så tror jag faktiskt att det går att brotta ner Norrköping. Så 1-1 i den serien är intressant. Och sen har vi Borås som leder mot Umeå. Vann andra matchen med typ 40. Första matchen var Gustav Hansson helt för jävlig i första perioden. Ni skulle sett det, vilka vidriga skott han satte. Det gick så långt att han satte ett skott, vände sig mot bänken innan skottet gick i och började springa tillbaka innan bollen gick genom nätet.
Den har jag sett.
Ja, alltså det var, ja, men riktigt häftigt faktiskt. Han hade sånt jävla flow. Men Borås har börjat köra lite soft edge. Och det har funkat sjukt bra. Och Umeå har inte en center som kan rulla och fånga en alley-up eller poppa ut som typ Alex Lindqvist och straffa när Gustav Hansson spelar sådär 1-2 nästan mot en soft edge. Så ja, det ser blekt ut för Umeå. Jag sa att Borås skulle vinna med 4-0. Jag står fast där. Jag tycker att deras bredd är för mycket för Umeå som har stark startfemma men inte mycket från bänken. Och det är de två alltså, serierna.
Får jag bara avbryta där, Nick? Jag såg att Borås ju svarade på frågan vad det kostade för dem att åka upp till Umeå och spela. Det var 180 000. Tror vi inte ändå att Borås passar på att torska en match för att ta igen lite intäkter på en hemmamatch?
Så där vill jag se. Så jag la upp på sociala medier att BT hade frågat Jonas Larsson vad kostade det, så sa han 180 000. Jag la upp det och sen var det 15 pers, vilket är typ halva basket Sverige, som hade bara men nu lägger du ner. Nu slutar du klaga, va? Det kostar ju lika mycket för alla. Vad håller ni på med det borta i Borås? Liksom jag bara what the fuck skulle Jonas Larsson sagt? Vadå, ska han vägra snacka med folk för att nissar på Facebook inte ska bli förbannade liksom? Och det roligaste av allt...
Alla sa ju det här till dig för att du är en homer, det är därför. Att Jonas Larsson svarade på en fråga från BT, det är väl helt okej.
Men nej, det var ingen som refererade till mig. Jag bara la upp det på sociala medier. Men i alla fall, det roligaste av allt var ändå att en snubbe skriver ja men sluta nu, Umeå klagar inte och det är ju samma sak för dem. Och jag svär på allt, två kommentarer under så är det Umeås sportchef Luka Romano som skriver nej, det här funkar inte, det här är för dyrt. Och de bara, men Umeå då, de klagar inte. Alltså, folk måste tagga ner, vadå, ska man inte svara på en fråga? Liksom, vad fan är problemet? Varför blir folk så jävla upprörda? Och så var det någon som skrev ja, men jag har inte gillat Jonas Larsson sen han spelade i Uppsala. Och sa det var det sämsta laget han någonsin spelat i. Så kom jag från Salena att det gick åt helvete.
Du försvann, vad sa du?
Va? När försvann jag?
Du svalde micken lätt som när du sa någonting om
Jonas innan Larsson. Du kom,
ja. Uppsala. Nej, men ja, men det var någon som skrev att Jonas Larsson, kommentarerna skrev om Jonas Larsson, jag inte gillat honom sen han spelade för Salén och sa att det var det sämsta laget han någonsin spelat i. Och då kom jag på att tänka på Addis kommentarer om Jonas Larsson och Eric Elliott när de spelade i Salén, att det gick verkligen åt helvete. Så folk typ 20 år senare glömmer fortfarande inte. Det är lite...
De är såhär persona non grata, du.
Ja, jag vet. Men jag tyckte ändå det var lite roligt just den biten, för jag förstår inte folks reaktion. Halva basket Sverige, vilket är 15 personer, det är 30 personer som bryr sig. Halva bara gick upp i varv som fan och bara, ja, vad fan, lägg ner, spela inte i SBL då.
Ja, men det, alltså, jag tolkar det också som dem, alltså som gnäll. Det var ju därför folk...
Nej, de frågade vad kommer det kosta. Han sa 180 000. Hur blir det ekonomiskt för er att det kostar så mycket? Han sa nej, det blir plus minus noll med tanke på att vi fick mycket publik på hemmaplan. Så, det var artikeln över. Men ja.
Men hörde, i alla fall återgå till jämnt Borås Umeå känns ju då ganska. Borås har vunnit 2, du tror på 4-0, men Jämtland Norrköping står 1-1 och nu ska vi till Norrköping, så tittar man bara så får man väl se det som att Norrköping har en gnutta fördel.
Verkligen, och de fick ju det de ville.
Vi match.
Precis, vunnit en bortamatch och de har ju spelat bra på sistone och har ju den här bredden och flera hot från trepoängslinjen, så man kan ju inte överhjälpa. Men som jag sa, man stoppade ju Devonte Green idag och jag har sett Norrköping ha de här offensiva svackor som han löser. Offensiv svacka, inget händer, ger honom bollen, han sätter en 7-3 och livet leker. Så jag tror, så länge man kan kontrollera honom så tror jag det går, Jämtland skulle kunna vinna den serien. Men om Green går tillbaka till att snitta högprocentiga 20 per match, då kommer inte egentligen vinnas. Så enkelt är det faktiskt. Så jag tror att det är helt nyckeln. Och ja, egentligen gjorde det bra idag, spelade skitdåligt senast. Tvärtom för Norrköping. Det är liksom 1-1. Jämn och tuff serie, vi visste att den skulle vara jämn.
Jag ser ju bara återigen min uppgift i de här sammanhangen när jag var boxscorekrigare. Devonte Green är alltså 2-9 från golvet, spelar 19 minuter, så det tyder väl också lite grann på att Rippinen tyckte att han inte hade och gick till någon annan. Nick Spire spelar 25 minuter och 0 av 8 från golvet. Den är ju alltså de är 2 av 17 på typ 2 starter, så folk som ska skjuta.
Ja, men klart, tre spelare på bänken då. Tre spelare på bänken gör fler poäng än i hela startfemman idag. Och ja, Spires, alltså han måste ju, han har ju verkligen anammat det där med att han är en stretch forward och inte en center. Men han måste ju ta mer returer. Han måste ju påverka matcher på andra sätt, för att han är ju en landslagsspelare liksom. Och han är ju bra. Nick Spires är en bra basketspelare. Sen har han spelat i en ny roll, fått hoista massa treer, och idag satt inte dem. Och då är det, ja, då är det ju liksom svårt för Norrköping att vinna.
Okej, okay. När är nästa omgång? Imorgon redan? Eller?
Imorgon, nej, på onsdag, nej. Möter Borås mot Umeå på SVT. Och imorgon sänds även dammatch mellan Södertälje och Norrköping, som ni inte får missa, för nu har Södertälje kniven mot strupen. Och Louise, du hade lite tankar om det där att Södertälje fick utmärkelsen som årets lyft. Kan du utveckla?
Låt mig bara säga en sak först. Vi spelar alltså in det här på måndag, så när du hör det här så är ju du, alltså Södertälje spelar sin match på tisdagen och så är det Borås och Umeå på onsdagen, oberoende av vad vi säger imorgon hit eller dit. Förlåt, Loisan, ja, kör.
Ja, men precis, du nämnde det där. De gick ut idag med priset årets lyft, och då hade Södertälje fått det. Om man läser motiveringen så är det för att de satsar på dambasketen. De fick dit Ellebrinkarna och Halvarsson. De gick från en 10:e plats till en 2:a plats. Men jag tycker det är, för mig är det lite löjligt att ge det till Södertälje. Det är väl klart kommer bli ett lyft om man har 4 landslagsspelare med i truppen. Årets lyft kan jag väl tycka är lite, ja, men lite lullig också. För det kan vara en klubb, det kan vara en spelare. Jag tror att någon gång har något, alltså typ klubben fått det för oss, att de har lyft det med matcharrangemang. Så att det är ett litet, ja, men lulligt pris. Och jag tycker inte att Södertälje är årets lyft. Det är inte som att de har dominerat grundserien med det laget de har heller. I min värld så skulle, om man skulle ta ett lag, tycker jag i så fall kanske Uppsala. Och det skrev de också i den här nomineringen, att de gick från en 12:e plats till en 5:e plats. Plus om man vill gå på spelare så hade jag kunnat ge det till Sofia Hägg eller Sandra Hansson, som har gjort fantastiska säsonger båda två. Men att Södertälje blir årets lyft för att de satsar på dambasketen. Ja, jag vet det, tusan.
Louise, tänk så här, om det skulle finnas idag en omröstning, årets besvikelse i SBL Dam, vet du vilket lag som hade funnit den utmärkelsen?
Ja, Södertälje.
Alla hade röstat på Södertälje, så på det sättet är det verkligen skitkonstigt, jag håller med dig. Sen uppskattar jag att de ger damspelare förutsättningar att spela basket på heltid och värva ihop ett mycket intressant och kompetent lag. Eloge för det. Men som sagt, hade man röstat idag årets besvikelse, så hade fan 100% av rösterna gått till dem, för de har inte spelat bra. Så då blir det, ja, lite konstigt. Jag håller helt med dig.
Ja, det blir, nej, jag tycker det blir konstigt att, ja, men vi tar in de bästa spelarna vi har just nu och så får vi årets lyft på det. Jo, som sagt, jättekul att de kan ge en satsning på damsidan. Det är inte det jag tar bort, men att de får årets lyft med den prestationen som de har gjort. Jag tycker inte det matchar prestationen jämfört med priset, så att säga.
Addis, du som är Sveriges största Södertälje-hatare, några tankar?
Nej, men jag håller ju med. Det är klart att det är konstigt att, som du säger, att om ett lag hade blivit årets besvikelse spelmässigt och sådär, så är det ju konstigt att de samtidigt får utmärkelsen årets lyft. Det är inte mina hatgener som säger det, utan det är bara, det är fan objektivt. Eller?
Ja.
Det är det. Men ja, som sagt, säsongen är inte över för Södertälje. De har kapacitet, nej, nej, att gå långt. Se på matchen i tisdag, Södertälje Norrköping SVT. Gratis, inga reklamer. Världens bästa kanal.
Ja, och jag tror ju
SVT får fan börja swisha oss för alla jävla gratis reklam de får. Det är helt sjukt.
Jag bara
att de inte direkt
fakta
tjänar några pengar. Nej, du gör reklam. Det har ingenting med fakta att göra till världens bästa kanal. Att det inte är någon reklam, det är fakta. Men att det är världens bästa kanal är inte fakta, utan det är en åsikt. Du skulle SVT, ja, dessutom hålla med om. För det finns, som SVT skulle ha sagt, andra kanaler som också är bra. Ja. Hur som helst, vi hoppar över det här då med SVT och alla andra tv-kanaler och går på NBA, vår ordinarie kärnverksamhet. Vi är ju, det är ju så att det har spelats 82 matcher och vi vet vilka 6 lag i respektive conference som är klara för slutspel och vi vet vilka 8 lag som får spela play-in. Men alltså, vi måste ju prata lite grann om gårdagens omgång och lite saker som hände. Alltså Nick, du har ju en förbläst för att kalla folk för pappskallar hit eller dit, men innan vi började spela in så enades vi om att det är bättre att kalla det för pappskallerier, alltså, för vi kan alla göra någonting korkat utan att man nödvändigtvis är en pappskalle. Men det hände ju ett par saker igår på pappskalleriskalan som vi nu ska introducera här, och du kan väl dra liksom riktlinjerna för pappskalleriskalan.
Precis, alltså vi har pratat mycket om det här med pappskalleri, och jag tror att för våra lyssnare så skulle det vara mycket bra om man kan orientera sig på den här skalan så att man vet hur mycket man är en pappskalle. Så är det. Skalan är till 10 givetvis, och när du ligger på 1 då fattar du rimliga beslut, då är du inte pappskalle alls. När du är på nivå 10, då är du Ron Artest och försöker slåss mot 20 000 personer i Detroit på läktaren. 9,9 exempelvis, jag måste ge några fler exempel så att folk fattar, är ju när Latrell Sprewell försöker mörda sin tränare och kväva honom 1995. 9,8 är när Kermit Washington slår Rudy Tomjanovic och liksom nästan mördar honom med ett slag. Förstår ni vad jag menar? Alltså, ni förstår, en 6 exempelvis är när D'Angelo Russell spelar in en snap där Nick Young ser att han har varit otrogen mot Iggy Azalea och sen lägger upp det på Snapchat. Lite oskyldigt, men fortfarande dumt, fuckar upp lagets kemi. Så där har ni en 6. Jag kommer ju kunna göra liksom hela listan punkt
alltså,
för punkt.
Alltså jag måste bara, i sammanhanget, det är alltså D'Angelo Russell som att han lägger upp den som är en 6. Men var lägger vi Nick Youngs pappskalleri då?
Ja, men där är ju en svag 5, för att alla NBA-spelare är otrogna, tyvärr. Det spelar ingen roll vem de är ihop med.
Ja, men alltså, det är ju en sak att vara det, alltså, jag menar, om vi säger så, men det är ju också faktiskt en annan att göra det offentligt. Och liksom, jag är inte alls med på att det är en svag 5. Jag tycker att det är ändå sådär, i alla fall en 8,2 eller någonting.
Oh, jävlar. Ja, men vi kan fråga våra lyssnare. Men i alla fall, ja, kör.
Nej, kör.
Men i alla fall, igår hände det flera pappskallerier, och en av dem var ju Jaden Daniels som slår mot väggen och skada sig, och ni som lyssnar tänker säkert att det är ju en solklar 7,8, men jag höjer det till 9,3 och ni tänker wow, det är drastiskt, men ni får inte glömma att nummer 1, det är helt oprovocerat, vilket höjer det något otroligt, och nummer 2 framförallt, dagen innan slutspelet ska börja. Så tyvärr, det åker upp till hela 9,2 definitivt. Fuckar upp för sig själv, fuckar upp för laget, blir borta lång period precis inför slutspelet. Otrolig pappskalleri, så han får 9,2, Jaden McDaniels.
Vi har ju faktiskt, då måste vi kanske ska göra så här att Addis, du nu har vi då, Nick har lagt liksom ribban då på 9,2. Det hände ju en sak till för Minnesota igår som ju måste rankas i sammanhanget, och det var att Kyle Anderson, slow-mo, kallade Rudy Gobert för saker och typ så åt honom att skärpa sig och blocka lite skott, och Rudy Gobert klippte till Kyle Anderson. I och för sig tror jag att det var på axeln, inte på käften ändå, men du måste ranka det här, Addis. Var hamnar det här på pappskalleriskalan?
Alltså, Rudy's är så speciell eftersom att det är så mycket inbakat. Alltså, det är alltså, man måste ha med att det är sista matchen på säsongen. Deras liksom play-in liv står på spel. Det här är en horribel trade som har varit, eller har snackats om i alla fall. Alltså, det är så mycket som kulminerar i det ögonblicket. Med det sagt, så det är ingen Draymond Green punch som han slår. Så.
Sen är det här... Som jag har hört och vad jag tyckte jag såg, han träffar ju axeln. Alltså, han nitar honom inte i nyllet.
Ja, så. Exakt. Sen kan man ju debattera, det är ju kanske värre, eller nej, det är värre att göra det på bänken än att göra det på träningsplanen. Såklart. Mm. Men jag skulle säga att Rudys pappskalleri, om man räknar in allting, Den är där vi är nia, skulle jag säga. Jag håller inte med
nej,
om det här.
Nej, nej, nej. Nej, mindre. För han blir ju provocerad. Alltså, han kallar honom för bitch upprepade gånger.
Vi kommer till slow-mo, vad vi ska ha liksom att kalla en kompis i game 82 när man spelar för att få en åttonde plats och kunna få två chanser att gå till slutspel i playen istället för en. Jag tycker att det förtjänar också en ranking.
Ja, nej, men jag ger Gobert 8,2. 8,2 känns bra.
Vad säger du, Loisa? Du måste ju kunna väga in.
Du som spelare liksom. Vad skulle krävas för att du svingade så där på under match liksom?
Ja, och mot min egna lagkamrat, jag vet inte, tusen, då skulle ju något riktigt illa ha sagts.
Ja.
Eller gjorts. Men jag håller med, jag tycker det också är en nia. Alltså, det är, vad håller du på med?
Nej, men absolut inte. Kolla, han slår inte honom i ansiktet. Han blir provocerad. Han ber om ursäkt typ direkt efter. Det måste vara, nej, i och för sig, det med ursäkt ska inte spela någon roll.
Jo, men 8,2. Sammanhanget, att det är så mycket. Att det är så mycket som står på spel. Mm. Det är det som är, nej, själva slaget kanske inte så farligt för han inte träffar honom hårt och det är bara på axeln. Men i hela sammanhanget, som sagt, han kommer inte spela nästa match.
Ja, för det kan vi också säga, jag vet inte, vi har väl inte nämnt det, att det kom nyss att Rudy är avstängd en match.
Och som jag fattar är han avstängd av sitt eget lag. Han är inte avstängd av NBA, utan det är Minnesota Timberwolves som har stängt av honom.
Ja. Fast om jag tänker på alla mina nier som jag nämnt, man blir borta lång period. Förstår du vad jag menar? Ja. Väldigt lång period till och med.
Ja, det är
och här
sant.
Blir man borta en match.
Du tog upp liksom typ mod för... Nu skrattar jag, jag menar inte skratta. Men du tog ju upp liksom... Ja, då, på det sättet kan jag hålla med. Men om man liksom tar bort de där liksom riktiga våldet, så är ju här så pappskalle mässigt det kan vara.
Och 8,3 är bra betyg. Alltså, det är inget Gobert ska skämmas för. 8,3 är bra liksom. Han ska ta det.
Men, okay,
men det är inte 9.
Rudy har gjort mycket pappskalleri grejer i historien då. Och jag tänker på den här gången när han gav USA corona. Nej, men det gjorde han inte. Men ni vet, när han höll på att kladda på mickarna.
När han kladdade ner varenda mick.
Ja, vart rankar det? För det är väl ett värre debacle på något sätt?
Nej,
jag tror uppriktigt sagt, då fattade han väl inte riktigt hur det låg till. Men liksom, det är ju ändå det är ju inte speciellt smart. Du måste ju ändå närma sig en 6,5 eller något sånt.
Ja, 6,5 känns bra.
Men alltså,
6,5 känns bra.
Jag måste bara göra en liten avvikning från ämnet här. Alltså, apropå då pappskalleri och Rudy Gobert och sådär. Alltså, Nick, var rankar du din egen insats när Minnesota tradade för Timberwolves, och du spelade in en video och la upp på Twitter där du sa att låt mig ta ett segervarv och att liksom nu spelar Minnesota final och det här är grejen. Var på pappskalleriskalan rankar du det här, och hur mycket sörjer du att du aldrig lyckades lära dig den här appen och kunna radera den tweeten?
Men jag skulle säga kanske en 5,7 liksom. Det är pappskalligt gjort, och man skäms ju lite i efterhand, men jag har alltid varit en Rudy Gobert-hatare, det kommer ni ihåg.
Så jag, det, var, jag det, var gjorde... ju, det var ju därför det var så chockerande. Liksom, nu Draymond Green kommer du få spela in podd här, eller vad det var.
Ja, det var dåligt om mig. 5,7.
Kan ni ranka min Marvin Bagley över Luka Doncic take? Vart är det på pappskalleriskan?
Alltså, jag tycker, alltså, från början, alltså, innan man hade sett det, så är det ju ändå ganska oskyldigt, för det är någon gång exakt. Det absolut är lätt att göra bort sig, men att typ år 3 eller år 2 eller vad det nu var, liksom, att du fortfarande inte riktigt ville ge dig, då börjar vi ändå liksom, då är det nog upp och kryper på 6,2 6,3,
va? Nej, jag skulle nästan vilja säga 6,6.
Det glider ju i alla fall uppåt på skalan. Jag menar, när du väljer Bagley över Doncic, den...
Precis, okej, om du innan NBA-karriären startade för de två. Men att du gjorde det efter, det gör att det skjuter upp som fan.
Ja, jag hör er.
Så är det faktiskt. Men Lojsan, vi har ju lite play-in och sådär, och du och jag för den delen, det har vi inte ens pratat om. Det är ju faktiskt underbart, alltså jag har ju tagit in Golden State till playoffs, som jag sa, efter 18 matcher i vad det nu var i november, och ska casha in en 500 nick för att det här skedde. Men det är ju Sacramento Kings mot Golden State Warriors, men du ska inte få prata så mycket om Golden State riktigt än. Har du någonting du vill se i play-in? Är det någon match som du känner det här är... Och jag misstänker att du kanske är lite mer intresserad av West, eftersom det är där Golden State spelar.
Ja, men jag är lite intresserad av OKC, för att jag hade en hot take i början på säsongen, innan de drog igång, att de skulle ta sig till slutspel. Och de är ändå på play nu.
Hade du den innan alltså?
Ja. Så jag är ändå lite nära.
Du är nära. Alltså den är ju, den finns, den lever ju efter 82 matcher. Det är
verkligen. Är det, och så satt jag och sa för några veckor sedan, vem kunde tro det innan säsongen? Det var för fan jag som trodde det.
Men jag kommer inte ihåg det där, men den är ju rätt sjuk, för att innan säsongen jag hade ju avfärdat dem totalt.
Alltså, ja, gjorde ni också när jag sa det.
Jag måste säga att jag trodde ju typ att de skulle stänga ner tjej efter 47 matcher och liksom, ja, de skulle vinna lagom många för att det inte skulle bli pinsamt, typ 19 matcher eller något sånt där.
Ja, jag trodde också det. Men de ångade på, och så vet jag inte vad de, men de kände, hamnade i en bra mood, bra stämning. Så det kommer jag, de kommer jag följa. För det hade varit kul om de tar sig
alltså, till de möter playoffs. Ju New Orleans Pelicans på bortaplan i första. Det var ju faktiskt så att New Orleans, det måste man ju också, jag vet inte om man ska säga att det var pappsgalleri, men alltså, jag tyckte det kändes som att New Orleans hade matchen igår mot Minnesota. Och som sagt, med McDaniels ut och Gobert hemskickad i halvtid, så är det väl inte någon av New Orleans bättre matcher i alla fall. Jag vet inte vad vi kan ranka den på pappsgalleriskalan, men skit händer ju liksom. Men
rätt högt skölden ändå. För att, vad heter det, Brandon Ingram gör ju typ en av sina bästa matcher han har gjort. Han pillar ju typ 42 poäng eller vad det var. Och sådär. Och ändå schablar man bort det. Det är ju, var ju,
jo, men det är det jag menar. Att det, ja. Och som sagt, mot ett lag som borde vara i upplösning, liksom, med Jaden McDaniels som har brutit sin egen hand någonstans, var det nu var slutet på första perioden, början på andra eller vad det nu var. Rudy Gobert hemskickade i halvtid. Och i och för sig så det här att de skickade hem Rudy Gobert i halvtid, det öppnade ju för Anthony Edwards, som ju nästan gjorde en Russell Westbrook-match. Vad hade han? 8 turnovers, men var ändå liksom, spelade stor roll och hade liksom försvars, hade blockar och grejer mitt i alltihopa. Det var ju helt sjukt att se. New Orleans på bortaplan, som sagt, den är ju ändå inte helt okomplicerad. Trots att de då pappskallade till det lite grann i sista matchen, så har de ju varit rätt bra på sistone.
Ja, de hade ju ett riktigt dropp där efter jul typ. De var ju toppen där när ni började prata om femhunkan. Ja,
de var tvåa då. Och det, de var alltså typ 11-7 eller något sånt där då.
Egentligen så, den här swishen som du ska få, skölden, den är ju helt baserad på att Pelicans rasar efter jul. Och Dallas gör nog jävla, ja, vad fan nu Dallas gjorde.
Ja, alltså det är ju inte någon direkt imponerande säsong som Golden State har gjort.
Nej,
om man säger
exakt.
Så.
Jag tror att, och Utah Jazz var där uppe också, väl?
Ja, de var också där uppe. Ja. Men då kunde man tänka sig att de skulle... Mm. Så här, men Pelicans såg ju svinbra ut där och då.
Men Zion gick ju sönder också, och Ingram faktiskt. De har ju saknat båda två under en... Alltså, Zion har de ju saknat länge, men Ingram var ju också borta under en period. Så ja, men ja, men jag, nu minns jag inte på raka här, men jag tror att ungefär, liksom Warriors har ju gått typ 34-28 sen jag sa det där. Och jag trodde ju nog snarare att de skulle gå 40-16 eller liksom vad man nu... Alltså, jag trodde nog att de skulle vinna över 50 matcher ganska bekvämt trots allt, men så blev det inte.
Nej, det kurva är alltid tag.
Ja, och sen så inte minst så har ju Wiggins varit out ganska länge också, så har de inte kunnat vinna någonting på bortaplan, så det är ju inte en 500 jag är stolt över, men ändå det är ganska roligt.
Men du ska ha den ändå.
Skölden, skicka ditt nummer i inboxet så jag kan swisha.
Ja, will do. Fan, har du inte mitt nummer ens en gång?
Jag hade det, men jag hade tappat bort det på något sätt. Skriv det med gruppen så får du pengarna.
Okay.
Vill göra det. Eller, I will do
that. Gör det nu.
Det är ju så att den andra play-in-matchen är ju Lakers då mot Minnesota faktiskt. Och Addis, du sa ju någonting här medan vi pratade innan, att du möjligen trodde att... det kanske inte gör så mycket att de är av med Rudy.
Ja, nej, men precis. Men sen så kom du ju med det här då med att Naz Reid också, alltså backup-centern, är borta. Och det är klart att spela. Men så här, jag tror inte... Det finns värre personer att sakna än Rudy i Minnesota. Så kan jag säga i alla fall. Alltså, det är ju, men visst, det kanske är ett litet avbräck, men... Men det är ju inte som så här, om jag håller ju på Lakers i den matchupen, men det är ju inte som att jag känner att de vinner till 100%. Det skulle jag inte säga. Alltså jag menar, Karl Anthony Towns och Edwards kan ju ha en riktigt stark match. För att det är ju bara en match. Det är det som gör det så spännande liksom. Men Lakers är ju favoriter såklart. De är ju på hemmaplan också.
Jag måste bara läsa upp Anthony Edwards statsrad från igår. Han har alltså 26 poäng, 8-21 från golvet. Det är ju inte som han dör. 7 av 13 från straffkast, det är inte heller som han dör. 13 returer, 4 assist, 4 stil och 4 blockar. Och 8 turnover.
Ja,
man får ju säga att det, liksom, det är a game and a half liksom, på alla sätt och vis.
Han var överallt.
Ja, men alltså, Sjöström, stort grattis till pengarna, de är swishade nu. Så använd dem vettigt, klokt. Du har förtjänat 500-ringen.
Jag kommer garantera att du använder dem klokt, jag lovar.
Det är bra.
Jag kommer att använda dem superklokt.
Köp lite flispizza kanske.
Kanske
Dr. Oetker.
Eller så bokar jag bord på Lilla Napoli. Det finns ju också en möjlighet till att jag gör det. Who knows. Men i öst då, där är det egentligen jag som har något. Men jag är ju gett upp, för jag lyssnade på Bill Simmons podd idag. Han tror att Bulls ska slå Toronto Raptors i play-in-matchen och, liksom, och sen då dessutom ha en chans att gå vidare. De räknar ju då med att Miami Heat, som de gjorde i fjol, ska slå Atlanta Hawks. Men jag måste erkänna att jag blir bara uppgiven när något sånt inträffar, att Bill Simmons säger att Chicago Bulls ska vinna, oberoende av att Bulls faktiskt har varit rätt okej sen de... Det är ju jättemärkligt det här. Jag tycker inte egentligen Pat Beverly har varit speciellt bra, men Bulls har varit bra sedan han kom in. Det måste man ändå ge honom. Och man ska väl inte ge upp för att Bill Simmons säger någonting, men jag är lite, alltså det är ju inte så att Toronto har varit direkt dåliga heller. Det är ju det som har varit så konstigt. Det är ju flera lag som faktiskt har varit okej i öst på slutet av säsongen. Men det räckte liksom inte till, för de var för långt efter. Har ni någonting på någon av play-in-serierna i öst?
Nej, alltså så här, jag tror att Miami och Atlanta kan gå lite hur som helst. Jag ser ju Miami som favoriter, men igen, en match, vadå, DeJounte Murray och Trae Young kan ju ha riktigt bra matcher, eller en riktigt bra match, och sen så är det Miami som får ställas mot Toronto eller Chicago då. Men jag tror så här, det som kommer hända till slut är att Miami och Atlanta når slutspelet. Sen vilken väg, det vet jag inte. Och visst är det så, Chicago spelar väl på bortaplan till och med mot Toronto?
Ja, eller? Och sen, ja, precis. Och sen så spelar de ju då, alltså nian och tian, den som går vidare från den spelar ju på bortaplan mot förloraren mellan Miami Heat och Atlanta. Så det är ju svårt att gå till playoffs när man är nio eller tio, särskilt om man är tio då. Det är ju två bortamatcher i rad man måste vinna.
Ja, precis, precis. Så det är i alla fall vad jag tror händer. Så. Men jag vet inte, de känns inte lika heta som West på något sätt. Jag vet inte.
Men är inte känslan lite grann att på något sätt att i öst så finns Milwaukee Bucks, Boston Celtics och Philadelphia 76ers, och för den delen är ju faktiskt Cleveland och Knicks är ju också legitima lag. Ja, så det känns som att öst har på något sätt spetsen i toppen, så där känns det ju första rundan inte alls lika intressant som i West. Nej. Där ett, flera lag har varit sämre än man väntat sig, och två, Phoenix och Lakers har ju egentligen mer eller mindre nya lag sen trade deadline. Phoenix till exempel, nu har inte han spelat så många matcher sedan han kom dit, men Phoenix har inte förlorat med Kevin Durant. Men Kevin Durant är 34 och varit skadad två gånger i år. Chris Paul är 37 och har väl varit skadad i varje slutspel sedan 2013 eller 2014, vad det nu är. Och Devin Booker har också varit skadad. Och sen så vet man inte riktigt hur det står till med DeAndre Aytons, liksom, vad tycker han om livet? Who the hell knows, liksom. Så, och ja, vad tycker man om Denver? Hur mycket litar man på dem? Grizzlies med jävproblemen och Steven Adams och Brandon Clark borta. Kings första gången i slutspel på 17 år. Alltså det känns ju mycket... Väst känns ju som lite det jag försökte vara inne på inledningen. Den som tycker sig veta vem som går till final från väst, ja, grattis. Liksom.
Ja, det blir nog Golden State eller Phoenix. Alltså... De kommer att slå ut, först kommer Golden State slå ut Kings, för att Kings har ingen rutin från slutspelet. Sen kommer de få möta antingen Memphis utan Clark och Adams eller Lakers som är svingamla. Och sen vinner de där, och sen får de möta Phoenix i finalen, och den kommer vara tuff. Där vet jag inte, men det kommer bli Phoenix Suns eller Golden State Warriors tyvärr. Som tur är vet jag att Golden State inte kan slå Milwaukee, så det är ju... Man hoppas ju mycket på Milwaukee där i finalen, men silverskedarna fick som de ville. Återigen föddes med silversked i arslet, alltså, för det är helt jävla otroligt.
Så du är så hater.
Nej, men det är sant.
Lojsan, du måste kliva in här och liksom läs lagen för honom, Golden State-lagen.
Ja, men det är ändå vackert att du fortfarande har sånt hat mot dem. Det kommer liksom, kommer det någonsin försvinna?
Det, ja, den dagen det där gänget försvinner och slutar tävla om titlar, då kan vi gå vidare. Men just det här gänget, jag vill fan inte se dem vinna.
Jag hoppas att det här gänget tar sig långt nu och att Andrew Wiggins börjar spela. De har inte haft en felfri säsong. De har ju kämpat och ändå tagit sig till slutspel. Nu kan det bara bli bättre. Men och Clay, vilken man. Tredje person att sätta 303 år på en säsong.
Ja, han behövde väl fem. Han behövde fem sista matchen, tror jag. Och gjorde det typ i 5 minuter.
Efter, ja. Steve Kerr hade sagt till honom innan matchen: jag vet att det är liksom 5-3 du behöver, men ta det bara lugnt. Låt det komma till dig.
Ja, jag känner det.
Alltså, vi ska ju säga det också, att alltså, Golden State mötte ju Portland Tank Blazers, så jag orkar inte hacka mer på Dame Lillard.
Nej, nej.
Utan det, men alltså, de spelade ju faktiskt för andra året i rad folk som, alltså, de signar sämre spelare från G-League än vad de skulle behöva. De har ju helt enkelt bara helt enkelt stoppat in allt de har i en stor mejande tanker som bara kör. Alltså, jag vet inte hur många matcher de har förlorat på sista tiden, men de lyckades ju alltså faktiskt ta sig förbi till exempel Orlando Magic. Alltså, vilket ju är helt otroligt med tanke på att de med vad det nu var 10-15 matcher kvar, så hade de ju chansen att gå till play-in. Men det är liksom, sen dess så var det bara: vi stänger ner Dame, vi stänger ner Jeremy Grant, vi stänger ner Anthony Simons, vi stänger ner Nurkic, vi stänger ner alla som har två ben, två lungor och ett fungerande hjärta, och så tar vi in liksom folk från G-League som ingen har talas om. Alltså, jag är NBA-nörd, jag fick googla två eller tre namn i startfemman, och sen så rubbet som kom från bänken i princip. Det är liksom, Det är lite, alltså, jag måste säga det, oberoende av allt jag sagt, att man, jag hörde till exempel Simmons idag vilja lägga det på Luka Doncic, att är man så här bra så ska man ju åtminstone gå till slutspel, och teoretiskt så skulle man ju kunna säga samma sak om Dame, men jag måste säga att jag tycker bara synd om Dame att han har hamnat i, alltså, och samtidigt då 100% respekt för hans lojalitet mot Portland Trailblazers och liksom bra person och allt det där, så jag är verkligen inte ute efter att nita Dame, men jag tycker bara sorgligt att se en klubb så flagrant liksom bara, nej men vi skiter i det här, för det är ju lite grann, även om jag fattar och jag egentligen inte kan säga någonting om det, så känns det konstigt att man spelar i världens förnämsta basketliga och det enda man är intresserad av är att förlora. Det känns lite och liksom man gör det med 20 matcher kvar och ser till att vi ska inte ha en chans att vinna. Så Golden State gjorde ju 55 poäng igår i första kvarten och vann väl med 55 eller vad det nu var, utan att direkt anstränga sig längre än Clays 5-3-er.
Ja, nej, det är sjukt.
Ett annat lag som valde att tänka där på slutet, Dallas Mavericks. Fy fan, Mark Cuban, vad fan har du gjort?
Vad fan har du gjort? Ja, vad tror ni där?
Och han kommer ut och säger att men vi ville visst signa Jalen Brunson. Man bara brö, du gav bort din fucking framtid. Luka Doncic kommer dra därifrån. 2 år, jag är det 2 år, max.
Ja. Som sagt, de har ju problem. För de, alltså, det var, alltså, de har ju faktiskt i praktiken då, ja, de sumpade det här med Brunson. Cuban har ju försökt att bortförklara det där och menar att det är Rick Brunson, Jalens pappa, som är assisterande coach i New York Knicks. Men alltså, ni hade ju chansen i typ ett halvår genom ett kontrakt som han själv on the record för hur många reportrar har sagt att det hade han skrivit på. Men ni ville se om ni kunde trada honom mot någonting bättre, om ni kunde använda honom för att få a second star i vid trade deadline. Och sen var det ju då lite grann för sent, och ni försökte, ni, Cuban pratade om, men vi fick ju inget nummer och matcha eller allt, liksom vad nu än säger. Men det är klart att ni hade kunnat matcha, det är ju bara skit i numret som Nix har gett, utan se till att lägga ett nummer på bordet själva. Men ni försökte ju liksom snåla. Ni hade ju kunnat säga det, ja, varsågod Jalen Brunson, du får 120 för 4 år, här har du. De hade kunnat trumfa Nix, för de hade hans bird rights, alltså de kunde ge honom det bästa kontraktet. Men de valde att inte göra det, och det har ju visat sig att då slutar det ju med att de gav upp en pick för Christian Wood, som jag tror är unrestricted free agent. Sen gav de upp en pick, Dorian Finney-Smith och Spencer Dinwiddie för Kyrie Irving, som är unrestricted free agent. Så ni har använt 2 starters och 2 picks för 2 snubbar som är unrestricted free agents efter säsongen. Det måste man ju säga är pretty goddamn bad for business. Så,
och Kyrie, ja, vet att inget annat lag är desperata nog att ge en max deal, men jag tror Dallas kommer igenom, för de har inget annat val. De kan inte förlora både Brunson och Kyrie Irving, så det är för jävligt.
Och Luka sa ju på sin, alltså, sista intervjun för året efter matchen att jag vill ha tillbaka Kyrie. Så ja, det är bara hosta upp, tror jag.
Jag tror i och för sig att liksom Dallas är beredda att ge Kyrie, så att säga, max om året. Men jag tror ju inte att de är ett dugg sugna på igenom max över 5 år. För om jag fattar hela rätt så är det ju någonstans i härden av 250 miljoner på 5 år. Och Kyrie är väl 30 eller 31. Jag har svårt att tänka mig att det är en på sikt klok investering. Sen har väl egentligen, alltså, om man nu ska vara sån, Kyrie har ju i princip skött sig bra i, alltså, han har inte ställt till med någonting. Han snittar 27, 6 och 5. Han skjuter, alltså, det här är ju helt sinnessjukt, han skjuter alltså 51, 39, 95 de sista 20 matcherna med Dallas, och ändå kan han tillsammans med Luka Doncic inte undvika att torska vad det nu var, 15 av dem. Ja, de vinner väl typ 5 av de sista 20 eller sånt där, 6 eller vad det är, kanske. Jag kommer inte ihåg, men alltså de har ju bara rasat.
Mm.
Det är ju, alltså, de och i någon med, ja, typ Charlotte känns ju för tillfället som de sämst skött. Ja, Washington är väl inte direkt något för dem heller, men alltså, Dallas känns som en av de sämst skötta organisationerna i NBA just nu. Sen om de är botten 5 eller botten 7 eller botten 3, det behöver vi inte gå in på. Men de är i alla fall väldigt, väldigt långt från att vara topp 20.
Nej, de har ju haft massa sexuella trakasserier, anklagelser och humorer. Nej, det är bara stökigt och... Ja. De är... Luka gör rätt i att begära trade efter den här säsongen, tycker jag. Och tänk på det här. Om det är en spelare i hela världen du inte vill ska ha lång sommar, så är det fan Luka Doncic. Du vill inte att han ska åka hem till Slovenien och vara med sina boys och bara festa med käk i Kroatien och äta och dricka. Nej, han kommer komma tillbaka i historiskt dålig shape. Trust me, han har 6 månader. Okej, i och för sig han har ju grejer med landslaget. Det kommer ju rädda honom.
Vad har de med landslaget i sommar då?
VM.
Då måste han ju vara i en shape.
Ja, så okej, i och för sig det kommer. Men ja, jag säger fortfarande, han kommer inte vara bra shape när han kommer tillbaka.
Men alltså, tror du, det här är ju en sidoutvikning rätt långt ifrån det vi egentligen tänkte att vi skulle prata om, nämligen playoffs, men tror du verkligen att han inte drar några slutsatser av vad som har hänt den här säsongen?
Nej.
Du tror inte det?
Nej.
För det är ju lite grann, det kan man ju tycka vad man vill om, där kan man ju tycka att, alltså... Jag tycker att det kanske är lite överdrivet att säga, men Bill Simmons har ju någon sån här Tim Duncan rule att om du har en av NBA:s, vad det nu är, 5 bästa spelare eller 7 bästa spelare eller 3 bästa spelare eller vad det är, så vinner du 50 matcher med vilka du än har. Och tittar man till exempel på vad Nikola Jokic hade i fjol, så han tog ett lag där Aaron Gordon var näst bästa spelaren till slutspel utan några som helst bekymmer. Och jag menar, efter det så liksom de startade ju Monty Morris och Kentavious Caldwell-Pope och någon jag glömmer. Liksom. Alltså, det var ju inte Luka Doncic i närheten av att göra med Dallas i år. Sen känns det ju som att de sänkte väl sig själva egentligen med den här traden med då, att de blev av med Dorian Finney-Smith och Spencer Dinwiddie. Det skulle de helt enkelt ha gett fan i. Det hade varit bättre för dem att spela klart säsongen. Men trots att Luka har superstats, precis som vanligt, kanske inte så effektivt alla gånger, men så har han ju faktiskt hans attityd på banan, hur han klagar på allt och alla och mest på domarna, hur han spelar så uselt försvar och liksom typ fastnar på offensiv planhalva och gnäller på domarna medan hans lag får spela 4-5 i försvar. Alltså, han är ju inte... Apropå det här, när jag pratat om tomma kalorier, så känns ju hans stats, givet liksom allting som har pågått runt omkring, känns ju faktiskt som tomma kalorier. Jag tycker att, alltså, om han vill vara typ en topp 3 eller topp 4 eller topp 2 spelare i NBA, som han ju har lätt har kapacitet för, då måste ju han dra sina slutsatser av den här säsongen och komma tillbaka i både mental och fysisk shape.
Ja, han känns som att han lever i den här berömda bubblan. Jag blev i alla fall, jag har sagt det så många gånger, men jag blev orolig efter det här poddavsnittet med Valaguris som sa att det finns ett helt jävla system.
Vulgaris.
Det finns ett helt system runt honom där alla bara nickar och säger ja, och alla vågar inte säga något negativt riktat, för de vill inte att han ska bli irriterad. Det är en riktigt dålig miljö. Han behöver komma till Spurs där Greg Popovich kommer svära åt honom varje gång han inte gör en rätt rotering.
Ja, men ska vi släppa? Vi får väl se hur play-in går, helt enkelt.
Vi är tillbaka nästa vecka. Då har ju själva playoffs börjat. Då har väl hunnit spelas en omgång eller två. Men det känns rimligare att gå djupare på playoffs då, när vi vet lite mer än vad vi vet just nu. Vi har ju dessutom introducerat en ny gimmick i bänkvärmarna, pappskalleriskalan. Den ska vi använda oss av, jag lovar.
Varje gång någonting sånt där händer, yes. Då är det skalan framme. Men innan vi går till hot takes, så har jag ett litet quiz till er. Så att jag tänkte att vi ska kolla till hur bra, för ni brukar ju alltid driva med mig liksom, om hur dålig koll jag har på svensk basket då. Och då tänkte jag så här då, att jag ska quizza er helt enkelt. Och se hur bra koll har ni på svensk basket. Så. Och min quiz egentligen, den bottnar i att jag lekte runt med AI häromdagen. Ni vet, ChatGPT och sådär. Och ställde lite frågor till min lilla AI. Ja. Då, så att jag vill ha era svar, och jag kan säga så här, AI:n är ute och cyklar ibland också, så att ni kommer nog inte hålla med så med allting. Ja.
Lärares mardröm.
Ja. Ja, det är faktiskt. Så den första, och jag skriver in frågan här live medan jag ställer den till er då. Och vi börjar med, vilka är de fem bästa svenska herrbasketspelarna någonsin?
Ja, det kan jag enkelt. Det är ju 1, Jerebko, 2, Jeffrey Taylor, 3, Marcus Eriksson, 4, Ludde Håkansson, 5, Mattias Sahlström.
Ja, det är vad du hade svarat. Är det någon som vill peta in någon annan där?
Alltså jag vill fundera efter de där tre första faktiskt, för att se om man, alltså, man får ju gå way back i tiden liksom. Jörgen Hansson hade träningsläger med New York Knicks. Sten Feldträsch blev proffs innan Bosmandomen i Spanien och vann college-mästerskap med Magic Johnson. Sverige var ju hyggligt i EM alltså på 70-talet, och men ja, det är ju en rimlig femma i alla fall. Det kan vi konstatera. De första fyra, alltså, säger jag ingenting om. Men fem, jag kanske skulle, men det är nog nästan Sahlström man får ta ändå. Det är nog så. Jag skulle nog
kan hålla med Joakim där. Vara räknas in som svensk?
Nej.
Eller, nej. Alltså, jag tycker på man ska
Aha, okay. Ja, ni får ju tänka på att ChatGPT lever sitt egna lilla liv.
Kan jag känner Joakim Noah.
Och då kan väl Lampe komma in också.
Ja, exakt. Då är 4-5 inte Håkansson, Sahlström, utan Lampe Noah. Så, fan vad dumt. Ja. Säg bara svaret, snälla.
Ja, okej. Den förklarar då att, liksom, att det är en subjektiv fråga. Det finns många åsikter om vilka som är de fem bästa svenska herrbasketspelarna någonsin. Men baserat på prestationer, popularitet och påverkan på sporten, så svarar Mr. AI Jonas Jerebko, Jeffrey Taylor, Mike Palm, Mats Vermelin.
Ja, men vad fan.
Och Måsen.
Den här vet jag inte ens vem det är, men ni har säkert kvar. Krešimir Kosic.
Krešimir Kosic är en kroatisk legendar som drog till Brigham Young väldigt tidigt på typ 70-talet. Sen hade otrolig karriär. Men varför i helvete är han svensk?
Ingen aning. Det står alltså, att så här, även om han föddes i Kroatien så spelade han för svenska klubben Borås Basket i slutet av sin karriär.
Det gjorde du inte. Det där är bara det sjukaste någonsin. Han måste blanda ihop med Magic Johnson.
Men alltså, jag råkade skrika Måsen där när du sa Mats Vermelin. Det är ju helt fel, för Måsen är ju en gammal landslagslegendar som spelade för Alvik, vet du, Mats Åström. Mats Vermelin är ju mannen som gjorde 272 poäng i en match.
272 poäng? Ja, vad var det?
Men, alltså, jag minns inte ens vad det var för match, men han blev ju i princip, alltså, det var ju nästan så att motståndarna spelade in bollen till honom under korgen. Det var ju liksom totalt fejk och totalt jag tror att det, i alla fall för några år sedan, var det fortfarande världsrekord för öga överraskande då. Men så det, det är ju, men Mats Vermelin var ju, alltså, jag är inte säker på att han, jag tror inte ens att han har gjort en A-landslagsmatch.
Nej,
faktiskt.
Vilken skum lista. Varför hade vi ens den här quizen, Anders? Jag blir bara irriterad.
Okej, men då ska ni få svaret på, eller ni kan ju få gissa. Jag har ställt samma fråga fast med dambasketspelaren någonsin.
Den är också enkel, tycker jag.
Ja.
Är den?
Säg fem då. Mm.
På plats nummer 1 måste vi ha Frida Eldebrink. 2 måste vara Elin Eldebrink. 3 måste vara Amanda Zahui. 4 måste vara Kiki Johansson. Och femman, den är lite osäker. Femman är...
Jag skulle kunna tänka mig att sätta Kiki. Jag vet inte, alltså, Kiki Johansson var så bra så det var löjligt. Faktiskt.
Fast, alltså... Ja, men inte före de här 3. Eller 2 minuter.
Men ska det vara inflytande sånt, kan ju lika väl Anna Bartol vara den där, för att hon har haft sånt inflytande i basketen.
Nej, va? Ja. Det har du inte alls.
Jag drar svaren då. Sätt?
Men det kan ju vara så, Tanja Kostic och Kiwamana Namaka, alltså sådana som var tidiga i WNBA, det är också sådana som kan dyka också upp.
Jag säger 5 Lolo Halvarsson, säger jag.
Kan också vara utländska spelare, har vi lärt oss.
Ja, precis. Och 50 plats Lisa Leslie, typ.
Brygås.
Nej, men så här, man hittar Zawi på listan, självklart. Man hittar Elin Eldebrink på listan, men inte Frida.
Spännande.
Ja. Sen började den nog... ni får se vad ni tycker då. Katarina Andersson.
Jäklar, vad gör hon i topp 5?
Som sagt, jag kan inte bedöma det, men det får ni bedöma. Sen så bollade den upp någon jag inte vet vem det är. Gunnel Ljungström.
Ingen aning.
Gunnel Ljungström. Alltså jag blir ju liksom helt perplex.
Ja, det står så här. En annan legendarisk basketspelare som spelade för svenska landslaget under många år. Hon var en viktig del av laget som vann EM-guld 1983 och tog hem flera andra medaljer.
Men vad fan.
Alltså jag tror att Gunnel Ljungström har hållit på med någon helt annan idrott. Det ringer om klockan, men vi vann inget EM-guld 1983 kan man väl konstatera.
Okej, och varför jag också tror att hon höll på med någon annan sport. Så nummer ett. Jag måste samla mig. Nummer ett på den här listan. Kajsa Bergqvist.
Nej.
Och så står det där då. Även om hon är mest känd för höjdhopp, så var Bergqvist också en framstående basketspelare på hög nivå. Och spelade för svenska landslaget under många år och var en viktig del av laget som vann EM-guld 2003.
ChatGPT.
ChatGPT. Alltså, what are you smoking?
Herregud.
Så att den har en del att jobba med, den här AI. Jag tänker att vi får återkomma med lite AI-kunskaper under året och se lite andra grejer och se vad den svarar. Jag ställde också den här herrbasketspelar-frågan igår. Och då svarade han etta, Jörgen Lennartsson. För de som vet, Jörgen Lennartsson är en fotbollstränare.
Äls för Blåvitt, Helsingborg.
Alltså.
Så att den är ute och cyklar. Men vi får återkomma när de förfinar den där så.
Vi måste ju ställa på något sätt en pappskalleriskalefråga till.
Det kan vi också göra. Vem är störst pappskalle? Och så får fråga. Ah, ja. Skitsamma, vi går till hot takes då. gud, vart börjar vi med? Vi är ändå inne på lite svensk basket. Tim Marklund, han säger att Johan Löfberg är Sveriges mest underskattade spelare och borde få mer speltid i landslaget.
Grejen med Löfberg är att han snittar 15 poäng per match i andra ligan i Frankrike. Det är inte kattskit. Vi vet att han kan göra poäng. Problemet är ju att med den nya coachstaben så har han fått begränsad roll. Han får spela varje match han är ombytt, men han får så liten roll. Vi vet att han inte är defensivt test. Och sen när han inte gör poäng, och det är svårt att göra det när man får så få minuter, då är han nästan svaga länken. Sen hade han den där borta matchen mot Israel, den kom in och satte någon viktig tre och spelade skitbra. Men det känns inte som att han passar de här nya tränarnas spelsmak, om ni förstår vad jag menar. Vilket gör det svårt för honom att få minuter, vilket gör det svårt för honom att leverera. Och ja, jag vet inte. Jag håller nog inte med att han bör få mer speltid. För att de här coacherna värdesätter försvar jävligt högt. Och Johan Löfberg är en poänggörare. Det är inte ens grej att stoppa folk, även fast han har blivit mycket bättre i försvaret genom åren. Han var ju värdelös när han var yngre.
Ja, men som sagt, han gör ju en bra säsong i franska Pro B. Det är som sagt, snittar 15 poäng och skjuter 40 från 3 etc. Så det, som sagt, han är ju en
bra spelare.
Bra spelare och en offensiv kraft som ju... Han har ju spelat men han har ju varit utomlands evigheter och var väl liksom ungdomsproffs, vill jag minnas, i Italien innan han så småningom då så att säga har även då tagit sig vidare till att spela som proffs i Spanien och Frankrike. Han har ju till och med en säsong faktiskt i högsta serien i Spanien, och det är inte heller kattskit.
Och då
var han vill jag minnas det.
Och då var han poängbäst när de slog Real Madrid i en match. Ja. Så han kan göra poäng.
Ja, han kan lira basket, men det är som du sa, Nick, det känns inte som att han riktigt kommit in i det spelet som landslaget vill spela. Nej, precis.
Men Nick, tycker du att han ska vara given i truppen?
Nej, jag tycker att han ska, det är så tuff konkurrens nu, nästa VM kval. Han ska vara i truppen vissa matcher kanske, men jag skulle inte bli chockad om han kanske inte får plats, för att det är någon annan som ska in. Vi har pratat om Bobby Klint, men han måste ju få chansen snart. Så är det. Det är bara att acceptera. Nej,
och det hände ju också en del, alltså under VM-kvalet som var, så var det ju ganska många som kom in och visade att alltså flera unga spelare som, jag menar, alltså Melvin Pantzar har ju på allvar fått sitt genombrott i landslaget och är ju, får man tro vissa, så är han på väg, liksom har han ju en claim till att vara typ MVP i spanska LB Gold, alltså andra ligan. Så det är ju en spelare som har tagit jättekliv. Så det är som sagt, mycket hänger på hur man vill spela. Vi hade ju ett antal till som var med nu senast i Malmö när vi mötte Estland, som ju skärper konkurrensen beroende på vilka vi möter. Men det är klart, har vi någon skada här eller där, så alltså, Löfberg kan ju spela minuter i landslaget mot rätt motstånd och i rätt shape liksom, om man kan hitta en roll som fungerar för honom.
Bra, vi går vidare. Vi har två, jag vill bränna av dem, som gäller femhunkan. Och Johnny Hedberg, han säger att Skölden sätter Knicks femhunka på att Warriors vinner NBA-finalen och cashar in 5K, hashtag curse. Det vore något.
Alltså, när Nick säger det här, man blir ju lite sugen. Alltså, vi närmar oss ett läge där det här skulle kunna vara en curse-möjlighet onekligen. Det är, jag ska ta det här under övervägande faktiskt. Det skulle kunna vara en kul grej.
Ja. Bra, för det finns ett annat förslag då. Mackelimack, han säger att Skölden kommer använda femhunkan till att bjuda Nick på Lilla Napoli. Det har vi pratat om redan.
Jag är i Stockholm, Sköldström. Jag är i Stockholm.
Lilla Napoli ligger i Falkenberg.
På vägen hem då, Nick, eller?
Men så det vi återkommer, men jag gillar båda alternativen.
Vad gör de inte sådär napolitansk pizza här i Stockholm?
Jo, fast nu pratar vi just om Lilla Napoli som är då...
Ja, du vill bara inte bjuda.
Riktigt. Nej, men det... Du kan ju ta dig till Falkenberg, eller hur? Hur lång tid har du till Falkenberg från Borås?
Två timmar, typ, eller något sånt.
Två till och med. Jag har ännu mer.
Skölden, ta honom till Jesper Blomqvist, eller? Är inte det sådär hypat? Vet du vad jag pratar om?
Ja, jag vet att han har ett ställe, men jag vet inte om det är hypat. Men vi får överväga det.
Ja, okej. Okay. Bra. Vi går vidare. EDCR säger att Suns sweepar Clippers. Ingen av matcherna kommer ens vara nära. 4-0 alltså.
Paul George ska inte vara med, mycket möjligt. Bra hot take.
Är det spikat att han inte är med?
Ja, nästan. I första rundan i alla fall. Ja, som jag har förstått det.
Ja, då är det tufft.
Ja, är han inte med så blir det verkligen en game changer.
Ja. Men 4-0, alltså vadå? Kawhi har väl någon match? Gör inte det?
Nej, inte mot Durant.
Inte mot
Kevin fucking Durant. De är 8-0 med Durant i laget.
Ja, men då får de väl torska en.
De har å andra sidan mött lite så här halvdant motstånd, men ja.
Ja. Ja, ja. William Alfredsson, han säger att Mavs-laget som spelade sista omgången mot Spurs hade slagit rekordet av liksom minst matcher vunna under en säsong, om det hade varit laget så att säga. Nu måste jag gå in och kolla.
Det beror ju på vad Portland hade ställt upp med.
Ja, det är sant då, men om vi drar, fan det är så dåliga lag att jag kollar på båda, liksom scrolla mellan Dallas och San Antonio. Jag vet inte vilket lag som är vilket, för jag känner inte igen en enda. Men här har vi, det var Pinson, Bertans, Morris, Nilekina och Hardy. Det är riktigt svagt.
Det laget hade inte vunnit Euroleague.
Nej.
Det gänget tror inte vinner Euroleague. De hade varit bra, men du vet inte fan om de vinner alltså.
Nej. Men San Antonio då på andra sidan med någon Champagne och Bates Diop och Mumukelashvili och Branham och Jones. Det
ja, de ja.
Mumukelashvili, Branham och Jones låter helt sjukt.
Det är som att du bara hittar på någonting.
Ja, men det här är ju, man har ju ingen aning vilka det här, det här är ju påhittade spelare. Ja, men
alltså har man hängt med lite med Spurs, så är det ju faktiskt så att, jag menar, det här är ju spelare som har spelat för dem under säsongen.
Ja, men ingen har hängt med Spurs, det är väl det som är kontentan.
Exakt, ingen frisk, ja, men, alltså, jävel följer Spurs.
Trey Jones har ju faktiskt varit helt okej. Nu tycker jag, nu får ni skärpa er lite grann. Sen, ja, men whatever. Det är ju inget, jag säger inte att det är något bra lag. Men jag tycker nog alltså att... Och ge Intelikina 41 minuter och Theo Pinson 40 och Davis Bertan 29. Alltså det, jag vet inte om det är ett lag som vinner fler, eller vinner fler matcher än Spurs.
Nej, det blev...
Pop är ändå en bättre coach än Jason Kidd.
Ja, nej, men det blev lite parodi här sista dagen. Vissa lag i alla fall. KB Snack säger att Bodie Hume, det är alltså Knicks favoritspelare of all time. Han är den största talangen någonsin som spelat i SPL.
Största talangen någonsin vet du inte, men däremot har jag sagt, han är 23 bast bara, sjukt atletisk, sjukt hoppskott, hoppar otroligt högt när jag skjuter det. Så jag köper att han är en av de största, men nog har det funnits större givetvis.
Alltså man kan ju påminna KB Snack om att Jerebko exempelvis har spelat i SPL.
Precis.
Jag tänker också, det beror ju på lite grann hur långt man vill gå tillbaka, vad man betraktar liksom som SPL, var drar vi gränsen för...
Ja, jo.
Ja, men 92 kan vi säga.
Ja, men okej. Okay. Ja, jag just checking vad vi pratar om. Magic Johnson, ja, var ju rätt hyfsad också, om man säger så.
Ja, pippen. Men,
Anthony Grundy gick från Ockelbo till NBA sen, liksom.
Ja, precis. Exakt. Tarver. Ja, men skitsamma. Det finns en del. All right. Loves Vuitton, han säger att OKC tar sig till playoffs och slår ut Nuggets i första rundan. Nej.
Oh. Alltså, den ser jag faktiskt inte.
Nej, den är stekhet för att... Ja. Men jag ska inte säga att den är rimlig på något sätt, men Nuggets har sett ut som skit. Så verkligen, kan man säga.
Jag tror att det är dags för Mike Malone att packa sina väskor och ta lång semester, typ 2 års semester. Det är dags för någon annan att ta över det, för jag tror att de kommer inte komma någonstans med honom.
Nej.
Det behövs nyrest.
Alltså, jag vet inte om jag håller med om att de har ju haft en lite svagare avslutning, men de har vilat folk och de har varit liksom klara som ett och allt för det. Jag är inte riktigt säker på att jag håller med om, men framförallt så tycker jag ju det att, alltså, en sak som faktiskt OKC inte har någon som är vettig, de har ju ingen center. Alltså, vem fan ska spela försvar på Jokic? Alltså, deras bästa returtagare är Josh Giddey. Alltså, jag ser inte att de kan lösa Nuggets faktiskt, även om
nej,
jag är tur.
Jag kan se
dem. Nej, det är de inte.
Men är det inte Pokuševski time då?
Poku. Man, jag har Poku-aktier fortfarande.
Man tankar inte i slutspelet, va? Eller gör man det?
Pokuševski mot Jokic.
Nej, jag tror att den blir lite svettig för Pokuševski faktiskt. Han är dessutom skadad, är han inte det?
Ingen aning.
Ingen vet. Nick vet.
Ja, kör. Nästa.
Ja, nu fastnade jag in på chat. Felix Wahlberg. Han säger att The Wiseman kommer vinna Most Improved Player nästa år och bli en All-Star.
Nej och nej.
Satan i gatan.
Men den är het.
Den är jättehet.
Alltså, hur omöjligt är det att han vinner Most Improved? Det är inte helt omöjligt.
Alltså, spelar han som han har spelat nu? Ja. Är det väl möjligt?
Detroit är ju ett av de tre lag som har bäst chans att vinna lotteriet. Om Detroit skulle få Wembanyama så säger jag nej på båda.
Ah, jo, ja. då kommer Wiseman liksom putsa skor och...
Ja. Men om de inte får Wembanyama, alltså, jag tycker fortfarande, han har alltså inte fyllt, har han fyllt 22 än? Vi hade kunnat ha honom som födelsedag. Han fyllde 22 den 31 mars. Han är 22 och har spelat typ 7 college-matcher, eller var det 5, och sen spelat 84 NBA-matcher. Alltså, det är ju... jag tycker det är tufft att liksom säga att han aldrig kommer att bli någonting. Samtidigt så är det ju också så att han... Det finns ju en anledning till att han inte har spelat matcher. Han har varit skadad, men sen så får han inte spela och Golden State går till sist upp på honom och fick ju egentligen ingenting liksom sådär... Vad var de fick? De fick tillbaka Gary Payton 2 i princip till sist efter lite strul och lite byten hit eller dit.
Har han ens lirat?
Han har lirat. He's back. Så åverkar ju vara liksom att han kan spela i alla fall minuter i slutspelet. Kanske inte 35-40, men då har de väl inte tänkt att han ska göra ändå. Men alltså, jag måste säga att most improved skulle jag teoretiskt kunna tänka mig. Men jag tror faktiskt inte att han blir all-star. För han är center och vi har Embiid och vi har Jokic. Alltså konkurrensen på centerpositionen är rätt hård. Så jag säger inte 100% omöjligt på MIP, men all-star nej.
Och jag ser 100% omöjligt på MIP också.
Ja, Mitrovic, han säger att Doncic kommer att byta lag från Mavs inom 2 år. Är vi med på första delen av hans hot take? Yes. Den låter väl rimlig. Men han ska till Denver och vinna titeln tillsammans med Jokic.
Jag säger så här. Jokic la upp någon födelsedagsbild när han fyllde år i år, eller var det förra året. Och på den bilden var hans flickvän, 2 brorsor, typ mamma, pappa och Luka Doncic. Det var ingen Denver Nuggets lagkamrat, det var ingen utanför familjen, det var Luka Doncic på den bilden. Så jag köper konspirationen, osäker om Denver har det som behövs för att trada för en spelare av Doncic rang. Men jag hör det han säger.
De ligger lite halvvisigt till på pickfronten faktiskt, för de har ingen pick i år, alltså ingen first round draft pick. De har ingen first round draft pick 25 och de har ingen 27, så alltså jag tror inte att de kan inte trada någon pick före 2029. Ingen first round i alla fall, och då får man ju inte Doncic.
Ja, du gillar inte Jamal Murray mot Doncic, straight up.
Nej, men jag menar, du kan ju skicka... Jag tror att det finns andra som då är beredda att ge... Alltså som ju har en annan pick-situation och kan ge... Jag menar, om Phoenix ger Mikael Bridges och vad det nu var, 4 first round picks och någon swap och Cam Johnson och så Jay Crowder, som väl i och för sig var liksom närmast ballast i traden så. Men 2 bra spelare och 4 picks och en swap, alltså för Kevin Durant som är 34, då är ju det på något sätt liksom ett lägsta pris för Doncic när han är vad han nu blir då, 25-26 någonting.
Ja, nej, men så är det.
Och då är ju inte Denver en konkurrent i sammanhanget. Nej. Så.
Ja, David PG, han skriver dålig bild, men det här är ingen hot take, men har ändå ett värde. Han har då skickat en bild på Borås, i Boråshallen då. Svenska mästare, ser jag här.
Det behövs en bättre bild. Den var inte bra.
Han har skickat bannerbilden alltså.
Den är autentisk. Jag ser liksom tröjor i taket. Är det Palm jag ser där? Gissar jag på. Jag antar att Jonas Larsson är där. Och
Henrik Karlsson.
Ja, precis. Nu har man sett den och den vill man aldrig se igen. Så ser jag. Den ska gå montera ner den där. Det är helt otroligt.
Hur många coronaguld har Uppsala?
Fan.
Det var ju många SM-guld har Uppsala?
Någon skrev ju på Twitter till dig, Nick, om det här med att det kostar 180k det här resandet. Så här, ja, men ni vann ju SM-guld utan att behöva resa något.
Spendera en enda krona.
Ja, exakt.
Alltså det Addis kan kontra med är ju att Uppsala har ju i alla fall spelat en SM-final. Det har ju i och för sig Borås också, men ja.
Ja, den pratar vi inte om. Men hur som helst. Fredrik Justus, han säger att Kenneth Lofton Jr. är den framtida NBA All-Star. De händerna skojar man inte bort. Jag kan säga så här, Kenneth Lofton Jr. Jag vet inte hur bra koll ni har på honom, men jag och Stefan höll ju på med honom innan han blev draftad då, och han har sett riktigt bra ut de här. Han blev ju G-League MVP tror jag.
Ja.
Och har sett, ja han blev det, exakt. Och han har varit jävligt bra sen han har fått spela nu med Grizz då. Så att, varför inte säga? Han
hade väl 42 poäng nu senast.
Alltså han hade, 40, ja. Han hade 42 på 17 av 25. 14 returer, så liksom i och för sig då mot Thunder i sista matchen och allt det där, men alltså ja. Men han är ju en okonventionell spelare i alla fall om man säger så. Han får ju Luka Doncic att se ganska vältränad ut, och han är 6-6 och är typ inside-spelare och väger ungefär lika mycket som Zion.
Ja, den är tuff, men samtidigt att Memphis ger honom 4-årskontrakt, garanterad kontrakt, säger mig att de har sett tillräckligt, att de tror att han kan bli en rollspelare i NBA.
Ja, men han är fin. Jag tror också på honom. Michalis Papadou Giannis, han säger att LeBron firar med att sätta en krona på sig själv mot Minnesotas bänkvärmare för att clincha en playoff-plats är bara cringe.
Ja. Jag håller med.
Jag ser det igen. Den där nitpickingen är helt insane. Alltså jag börjar bli så otroligt trött på det. Den människan, det spelar ingen roll vad han gör, så kommer det finnas folk som tycker att han är dålig, jobbig, cringe, dålig lagkamrat. Vad var det skölden du sa? Det var något helt random och du bara, det här tyder på att han är dålig lagkamrat, dålig ledare. Det var någonting helt random. Helt random grej. Jag kommer inte ihåg vad det var. Och du bara, dålig.
Men den var ändå helt random, och du kommer ihåg att jag sa det.
Ja, för att du blev så sjukt less. Alltså jag orkar inte.
Observera att jag inte har sagt någonting om detta och inte kommer att göra det heller.
Nej, men det finns alltid någon som alltid ska kommentera allt han gör. Alltså, den människan kan inte lyssna på mig. Hade han bara varit tyst och aldrig sagt någonting så hade folk stört sig. Hade han snackat hela tiden och bara pratat på så hade folk stört sig på det. Hade han ibland varit tyst och sen ibland, alltså förstår du, han kan inte göra rätt. Han kan inte alltid cringe.
Men var inte det här lite löjligt att göra?
Att ta på sig en, gestikulera och ta på sig en krona, det är löjligt. Han kallas för King James.
Jo, men vilka de spelade mot då när det var...
Aha, så mot vissa lag är det okej, mot andra är det inte okej.
Alltså hade det varit i finalen eller någonting, fine.
Ja, men... så det är finalerna som gäller, bra. Alltså, vi ska göra när det är okej att gestikulera listan 1-10. 1-10 skala.
Alltså Nick, vem var det här i podden som sa någon gång, LeBron, om du lyssnar på det här, lägg ner dina sociala medier och håll käft.
Ja, det tycker jag fortfarande. Han har inte bra känsla. Han twittrar ju jättedumma saker, men det är inte det vi pratar om nu.
Ja, vi går vidare, men med det sagt, lite cringe för att vara. Det var nog det. Men skitsamma.
Vad är det som är cringe? Han kallar sig för King James. Han har gjort det där tidigare. Jag fattar inte, varför ska det vara cringe?
Släpp det nu.
Lite
så slipper jag säga.
Låt människan andas. Låt honom ha roligt. Det är okej. LeBron, om du lyssnar, fortsätt ha kul. Det är helt okej för dig att ha roligt. Helt okej.
Ja, okej. LeBron får sitta ute resten av hottexen då. Vi kör... Alexander Minic, han säger att Sveriges herrlandslag kommer om 10 år vara ett lag som på papper ska vara garanterat EM med spelarmaterialet och även kunna ta sig ur gruppen från ett EM, herrlandslaget alltså.
Problemet här är, och Jonte Karlsson skrev det, spelar ingen roll att vi har talanger, det finns andra små länder som går framåt samtidigt, och det är så jävla sant. Jag märker exempelvis att ett land som Storbritannien, då börjar också få upp spelare till college och så vidare, och unga talanger. Finns säkert flera länder som har varit mindre i basketsammanhang som kommer slå igenom nu. Det är jag ganska säker på. Basket växer som sport. Så den är inte garanterad, men samtidigt måste jag säga att vi vet att det där gänget som kommer har potential att bli det där EM-laget som tar sig till stora turneringar år efter år och kanske kan vinna 2 gruppmatcher och sen gå till en fucking kvartsfinal. Eller 1/8-final. Jag tror att den potentialen finns. Men det är otroligt mycket som ska klaffa för att vi ska komma dit. Ja.
I agree.
Agree.
Men den finns ju där. Alltså det gör
den. Ja, jag har aldrig sett den talangpoolen som vi gör nu. Alltså, och det roligaste av allt är att det är ganska utspritt. Det är inte så att vi bara har centrar, eller det är inte bara att vi har guards, utan vi har Melvin och Elliot som är både under 23. Vi har ju liksom Kenny Pocto och William Berg som är väldigt unga under korgen. Vi har en Pelle Larsson, vi har en Bobby Klintman. Vi har riktigt jävla bra variation. Men som sagt, långt kvar. Långt kvar. Vi ska inte, det är inget, och det är inget jag räknar med. Det enda jag ber till Gud för att vi tar oss EM 2025. Det är det viktigaste. Allt annat är irrelevant. Vi behöver inte tänka så långt.
Ja, men, och det är, alltså, någonstans är det ju så att tar man sig till EM så hamnar man, får man ju liksom bättre ranking och lättare kvalgrupper och man skapar en tradition. Och man, alltså,
exakt.
Någonstans är det ju så jävla enkelt faktiskt som att framgång föder framgång. Så det gäller ju lite grann att göra en Jaden McDaniels men vara lite starkare och slå handen i väggen och bryta igenom den helt enkelt. Det är det handlar om. Och sen följa upp.
Ja, vi går vidare. Oscar Harrison, han säger att alla sista matchen-prestationer genom historien i grundserien är överskattade.
Men var det inte någon som skrev därefter, plocka bort sista omgången och du bara, ja, jag håller med. Men då blir det den nästa omgången som är sista istället. Alltså, vad tänkte du där, Addis?
Ja, jag vet inte. Men jag kan säga så här i alla fall att när matchen, vissa matcher spelade ju faktiskt roll igår. Alltså LeBrons 36 poäng, det spelade roll. Ingram tänkte jag säga, men nu torskade ju dem. Men Carl Anthony Towns till exempel, det var ju jätte.
Anthony Edwards all over the place game, exakt, spelade roll. Exakt.
Men att Bertans gjorde 15, det spelar ju ingen roll. Alltså nu var inte det något speciellt, men ni fattar. Så att, det beror nog lite på matchen helt enkelt. Men jag håller med om att många av dem är riktigt usla oberoende av prestationen. Torbjörn, han säger att frågar vilket lag vinner championship om man bara får använda bänkspelare. Spontant är med tanke Clippers, men jag så här, de har Gordon, Highland, Batum, Powell och så vidare. Den, alltså så här, jag såg Clippers spela mot Lakers häromdagen och det noterade jag att jävlar vad de bara öste på bänken. Så att de har nog en av de bästa bänkarna. Jag vet inte om ni på rak arm kan bolla upp någon annan bänk så där.
Alltså de som ju har en bänk också när de är hela i Grizzlies.
Ja, så är det.
Kolla med Grizzly, så Tyus Jones har 50 år i rad varit den poängarden med flest assist mot turnovers ratio. Alltså han förtjänar att vara starten någonstans.
Alltså de har Brandon Clark. Alltså de har rätt gott om folk som kommer från bänken och gör liksom år ut år in nytta. Så de har ju Sherry Williams som startade förra året men i princip inte har spelat i år på grund av någon skada. Och sen att de inte hittar någon vettig plats för honom. Och han är typ 21 eller sånt där. Så, men som sagt, jag är nog också inne på, alltså Clippers har ju ett sjukt lag, alltså om man ser det så på bänken. Så jag tar nog kanske Clippers ändå lite före Grizzlies, men det är Grizzlies som spelar final mot dem.
Ja, rimligt. Clippers har ju sånt jävla skytte. Det är det som också är så jobbigt. Men Brian, han säger att de stora och flexibla vingarna kommer bli mer betydelsefulla i NBA nästa år, vilket leder till att McDaniels, alltså vad var det?
9,2 Daniels.
Ja, 9,2 Daniels på pappskalleriskalan. Eller Vanderbilt vinner defensiva spelaren, årets defensiva spelare helt enkelt. Shaedon Sharpe kommer till nästa säsong vara en elite 3-level scorer som snittar 23 poäng per match, säger han också. Så stora flexibla vingar, blir de mer betydelsefulla?
Som det ser ut just nu så är det svårt att tänka sig att de blir mindre betydelsefulla i alla fall. Däremot är väl problemet med Vanderbilt att han ju, för att få så många minuter som man behöver, så behöver han ju faktiskt bli lite bättre i anfall. Otrolig försvarare, absolut. Men så i så fall mera på de andra han nämnde. Shaedon Sharpe kommer ju att få spela, för han kommer ju att skåra.
Bra, vi kör två till då. Abdullah Yassin, han säger att BC Luleå måste vara snällaste föreningen i svensk basket. De är alltid anledningen till att lag tar sig till semifinal för första gången. Jämtland 2019, Umeå 2023. Ja, vad säger vi? Är BC Luleå snälla?
Alltså att Jämtland efter 50 år i ligan typ tog sig, den var sjuk 2019. Ja. Men här var typ Umeå favoriter, så ja, kanske snälla, men de måste skärpa till sig. Skärper du Luleå?
Skärper. Ja, all right. Då kör vi... vart var den sista då? Nu slår jag bort den. Ja, Alvin Svensson. Den här är faktiskt stekhet. Sacramento Kings förlorar mot Bucks i finals i år. Efter det här exploderar Fox och vinner... ja, exakt som att inte det var nog att de gick till final. Efter det exploderar Fox och vinner MVP och fortsätter leda Kings till ett championship nästa år. Han avslutar karriären som en topp 5 PG någonsin. Det var typ 5 hot takes i en.
Nu brinner det.
Ja, det...
och inte en enda kommer alltså, att gå nära och slå till.
Det brinner ju inte ens. Alltså, det är bara liksom, det är bara yr, lava och...
lava.
I don't know what, liksom all over the place. Alltså Fox MVP och topp 5 PG. Den...
någonsin.
Ja, men det jag menar. Det...
ja, men så här, om vi tar bara Kings till final i år. Vad säger vi? Hur het är den?
Den är väl ändå rätt.
Alltså den
det kommer ju, inte hända.
Den är ju definitivt het, men alltså jag har lite svårt att se dem gå till final redan i år faktiskt. Ja. Alltså det är inte riktigt the way of NBA, även om i år är ett konstigt år att du efter att ha missat slutspel i 17 år och de alltså det är väl typ bara Sabonis och Harrison Barnes som ens har spelat slutspel i det där laget. Och Harrison Barnes slutspelsmeriter är ju liksom i Golden State för 7 år sedan. Eller någonting. Mm. Så jag gillar Kings och de har gjort en fantastisk säsong. Och jag tror inte att de är alltså någonting som Golden State kan nonchalera. För jag tror att de i slutspelet kan skåra. Alltså du måste hänga i ett gäng med poäng för att slå Sacramento. Men deras försvar är ju sånt att... risken är ju ganska stor att de stöter på lag som klarar av det.
Vi får väl se helt enkelt. Men vi ger inte... bänken ger inte alltså Sacramento...
På hot-take-skalan så är vi uppe och rör oss på en typ 9,8-9,9.
Ja. Nej. Men kanske 9,5. Alltså... 9,8, det är liksom absoluta toppen. När är absoluta toppen? Det är som att säga, ja, jag kommer att bli NBA-mästare. Ni kommer göra comeback och bli NBA-mästare. Det är 10.
Men det går ju en gräns ändå vid liksom totalt orealistiska passkalori, ja, hot takes och någonting som man ändå kan ta på allvar. Och, alltså, okay, Fox är ju typ All-NBA, i alla fall en tydlig All-NBA-kandidat i år, så... steget till MVP är ju inte riktigt lika långt som för honom som det är för dig.
Ja, det är sant. Nej, du har rätt.
Ja, nej, men det får vara det. Och vi ska återkomma. Det är en jag sparar till nästa vecka. Martin Karlsson, om du hör det här. Din fråga var så jävla bra att vi måste fundera en vecka. För att den förtjänar ett ordentligt svar. Så att vi tar den nästa vecka och stänger ner.
Ja, sista kommentarer av Bobby Klintman till NBA-draften. Jag vill höra från er tre. Snabbt.
Jättekul. Otroligt spännande. Hoppas han har fått någon indikation på att något lag är intresserat. Jag gissar på det i alla fall. Eller kanske bara hoppas, jag vet inte. Men, och att han då blir draftad av ett lag som vill ha honom. Och ser en framtid med honom.
Ja, håller med. Skitkul. Spännande.
Jag är ju rätt säker på att han har fått en indikation, för annars har han ju liksom ingen anledning egentligen att göra det här redan. Han har ju inte haft den produktionen i så att säga som normalt leder till att man blir draftad. Men apropå en av de hot takes vi hade, stora vingar blir mer betydelsefulla. Han är ju typ 6'8, 6'9. Han kan passa, han kan skjuta, han är... fysiskt begåvad, alltså han är atletisk, han är spänstig, han kan röra på sig. Det här är ju på något sätt prototypen för superviktig modern NBA-spelare. Och alltså, vi vet ju det att NBA-spelarna vill få in spelarna till sig så fort som möjligt. Har du gått 2 år på college så är du, ska inte säga att du är för gammal, men du är av mindre intresse för klubbarna. Så jag tror faktiskt att han kommer att bli draftad.
Hoppas.
Jag tror också, sen om det blir i år eller året efter, får se, för nästa års draft ska vara historiskt svag. Jag tror det finns bra möjlighet.
Han kan ju dra sig ur och gå tillbaka till college. Han har ju behållit någon form av liksom college eligibility om det skulle vara så. Men han skulle ju inte anmält sig till draften, tror jag, i första taget om det inte var så att han har fått en indikation från något lag att vi är tydligt och klart intresserade.
Ja, jag tror samma sak.
Mm. Ja, men det, på ett sätt känns det ju nu, man har ju sett dem för lite, i alla fall jag, men det känns ju som att jag investerar kanske hellre mina aktier i honom än Elliot, liksom. Och då är det ju sjukt, så.
Ja, men alltså, det är ju, alltså, Elliot tror jag är ju en mer liksom utvecklad och bättre spelare idag. Men ja. Bobby Klintman är 6-10 och kan spela på vingen och exakt. Kan skjuta bollen och är ju som sagt har ju liksom de fysiska förutsättningarna, den atletiska talangen och alltså någonting man kan bygga vidare på för att bli en spelare som i princip alla NBA-lag letar efter. Alltså säga vad man vill. Alltså no disrespect till Elliot Kadot. Precis tvärtom. Men att vara vad han nu är, 1,83, 1,84. Det finns ganska många som är bra som är 1,83, 1,84. Det finns oändligt många färre som är 6,10 och är så bra som Bobby Klintman är.
Och Bobby har växt. Alltså han fortsätter att växa.
Ja men så han är ju 6,10 idag liksom. Mm. Eller det är exakt. I alla fall vad de nu sätter honom
som. Och ser ut som en bebis i ansiktet. Jag kommer ihåg att det var det jag tänkte när han först slog igenom där, fick erbjuden för Kansas. Han hade växt jättemycket från första till andra året på gymnasiet. Och så såg ut som en 14-åring i ansiktet liksom, du vet. Så där brukar vara ganska bra indikator på att han har några centimeter till i sig att växa.
Mm. Ja, nej men Elliot är väl fonden och... Bobby, är han aktier eller är han till och med bitcoin? Vad säger du?
Jag hoppas att han är aktier faktiskt snarare än bitcoin om jag ska vara helt ärlig. En bra aktie.
Pelle Larsson är bitcoin vid det laget.
Exakt. Ja, all right.
Ja, som sagt, glöm inte bort pappsgalleriskalan. Tänk på det nästa vecka när ni skickar hot takes. Skicka in pappsgallerier och hot takes till oss. Ha det bra. Ciao.
Hej.
Ciao.